Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och från Sveriges arkitekter. Nu kör vi!
Europas vackraste balkong, skrev UNESCO vid världsarvsutnämningen 1994 av Luxemburgs platå med Marquis de Vauban's försvarsanläggning. Luxemburg, en europeisk huvudstad, eller kanske ett huvudkontor, för Europa idag skapas och försvaras på helt andra platser. Staden är en spindel i ett vitt förgrenat nät. Dess litenhet är dess styrka. Det är kort väg mellan beslutsleden och man är ständigt beredd att slå broar, erbjuda friheter, se till att vara den som inbjuder grannländerna att trycka händer i samförstånd. Luxemburg är en vardagsoptimerad stad. Det arbetas och de arbetande pendlarna, kontrollerna, juristerna, rentiärerna, de rör sig likt tidvattenflöden från centralstationen in över stadens gator och tillbaka igen. Och samtidigt finns där, under den höga staden, en låg, fuktig och mörkare, mer grönskande och mer obemärkt, liksom det finns invandrargrupper och arbetarmigranter som lever ett fattigare liv i rikedomens skugga.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
Och jag heter Håkan Forsell.
Vi står vid en brant i kanten av staden Luxemburg. Mm. Man kommer hela tiden till såna här platser i den här staden. Kanter, där staden slutar.
Mm. Eller klippmurar som reser sig 70 meter upp.
Mm. Man passerar över broar, högt uppliggande broar som binder samman platåer. Mm. Luxemburg är ju höjdskillnadernas stad. De här floderna, Alsett och Petrus, har liksom karvat djupa dalar i sandstenen. Mm. Och det var en gång som vi kom fram till just en sån där kant och så såg man ner över klyftan och där nere låg liksom hus nere vid floden, Alsett. Och husen såg så här små ut, som nästan modellhus. Man fick nästan känslan av att man kunde sträcka sig ner och plocka upp dem ett och ett. Sådär. För att så långt borta och så små var de. Och så ser man en järnvägsbro vid horisonten. Så, och när tåget passerade där så fick man den här dubbelexponering av modelljärnvägskänsla.
Ja. Ja, men det var som att stå och titta i en gammeldags liksom, leksaksbutik. Mm. Det är ju något liksom dockhusaktigt över de här perspektiven som man kan få i Luxemburg. Just när man då befinner sig i den höga staden, som den gamla delen av Luxemburg också kallas för. Mm. Den här delen som har byggts och utvidgats sedan medeltiden utifrån framförallt en försvarsanläggning som fanns redan under medeltiden. Och det är ju verkligen ingen så här kulle vi pratar om.
Nej, nej, nej.
Utan det är branta, skurna bergväggar.
Jag kommer att tänka på Gibraltar. Alltså det är klippa som bara skjuter rakt upp.
Mm. Ja, det är också precis vad staden en gång kallades för. Den kallades för en Gibraltar i norr.
Mm.
Alltså Gibraltar-klippan som en försvarsklippa.
Just det.
Och vi kommer ju komma tillbaka till det där, varför man behövde en Gibraltar-klipp. Liksom mitt i västra Europa. Men Luxemburg ligger omgivet av en mängd stormakter.
Mm.
Och det här har präglat staden. Det har passerat en mängd olika typer av trupper och folkslag. Och beroende på vilket lag som Luxemburg tillhörde innan det blev sitt eget, så var den här Gibraltarklippan väldigt attraktiv att liksom erövra och befästa och ockupera av de som just då ville försvara det här området.
Jag läste vi ska återkomma till nationsbyggandet Luxemburg, men jag läste en beskrivning av frågan ställdes, vad krävs det för att man ska skapa en nation? Och då var de självklara sakerna ett territorium, ett språk, en gemensam historia. Så adderar de så här, och i fallet Luxemburg finns det ett fjärde element som är nödvändigt, nämligen grannländernas välvilja.
Ja.
Och de här grannländerna, bara för att liksom göra allt så tydligt som det bara går, är alltså Belgien, Frankrike och Tyskland i det nuvarande skicket som Europa ser ut just as we speak.
Det kan ändras.
Precis. Mm.
Men bara för att kanske ytterligare säga någonting om varför det är så, ja, varför vi börjar på den här klippan och pratar om de här försvarsanläggningarna, så är ju de så fundamentala för överhuvudtaget staden Luxemburgs existens. Det här är försvarsanläggningar, som jag sa, som har funnits sedan medeltiden, och de har utvidgats och gjorts om under både spansk och österrikisk och fransk och tysk ockupation. Men den stora ombyggnadsepoken, det är under slutet av 1600-talet, då den franske försvarsarkitekten Vauban liksom utvidgade den här kronfortifieringen. Med hjälp av över 3000 man byggde han om det här fortet under en 4-årsperiod. Så att det liksom har den karaktären som fortfarande bevarad idag. Och det är just den här försvarsanläggningen under Vaubans design som gjorde att Luxemburg blev världsarv av UNESCO 1994. Och det är alltså ett försvarsverk som dels består av synliga murar, synlig fortifiering på de här stora branta klipporna, men också minst lika mycket underjordisk, underbergisk fortifiering i form av liksom tunnlar och skicka vapen och ammunition igenom.
Man kan gå så här guidade turer inuti berget.
Exakt.
Och liksom kastas tillbaka till 1680-talets liksom fortifierade Luxemburg. Men den där La Haute Ville, eller Ville Haute, som då den här höga staden heter, det betyder ju då självklart att det också finns en Ville Basse, det vill säga den låga staden, den lägre staden. Den där lilla, som ser så liten ut där nere vid floden, när man tittar ner.
Ja, men man blir ju liksom nyfiken på vad som finns där. Det är uppenbart att den här branta delen nerför försvarsklippan och den gamla höga staden ner mot den låga staden är någon form av övergångszon. Som en zone of transition skulle man kunna säga om man pratar om det med Chicago-skolan. Där liksom det finns migration, det finns övergångar, det finns befolkningsförändringar som har som ser annorlunda ut än vad de gör uppe i liksom den maktens boningar som ändå är, och kommersens boningar som är uppe i den höga staden.
Jag har aldrig varit i en stad där den här symboliken hög och låg har illustrerats så tydligt som här.
Det är nästan en barnbok det också. Ja, rub it in så att ni förstår vad som är.
Ja, men det är verkligen. Och den här stadsdelen, eller den stadsdelen som ligger närmast, om man då går den branta gatorna ner från den höga staden ner mot floden. Den stadsdelen som ligger liksom närmast stadskärnan heter Grunt. Och det är en sån liksom kontrast att komma ner dit. Det är, alltså, luften blir fuktig, solen försvinner. Det är verkligen en helt annan känsla där nere. Nu är det ju liksom pittoreska gamla arbetarkvarter, en del av liksom turismens självklara besöksmål. Det ligger en enstjärnig Michelin-restaurang där nere. Men
stort vackert klosterkomplex också.
Ja.
Mycket annat.
Men här låg ju en gång under liksom 16, 17, 1800-talet färgerier och tvätterier, och så småningom etablerades till exempel Reinhards handskfabrik.
Just det. Så garverier kanske också.
Garverier. Och i de här kvarteren så rörde sig och bodde stadens fattiga helt enkelt. Det fanns de som jobbade på fabrikerna. Men också lumpsamlarna här nere omtalas en del. Samla skrot, handla med trasor eller samlade hundskit. Han använde den här hundträcket för att garva hudarna. Ja. För att sen då göra handskarna. Det glansiga lädret på Reinhards handskar var liksom... Ja.
Ja, men det är på, ja, men det är ju, det påminner om när vi var i Fes till exempel, färgerierna och garverierna där som samlade på sig kamelavföring liksom, för att gnugga bort det som inte ska vara sen i den färdiga läderbaggen.
Nej, men precis. Och det finns en ganska omtalad roman som kom ut 1933 som heter Kleine Schicksal, skriven av Josef Funk. Och där dyker karaktären Jim Stellar upp. Och Jim Stellar bor nere i Grunt, nere i den nedre staden. Jag kan bara läsa första meningen i den här boken, för det sätter liksom lite scenen för den här stadsdelen. Jim Stellar var en fyllskalle, men det skadade inte hans rykte. I hans miljö var lasten för vanlig för att väcka uppmärksamhet. Jims miljö var periferin, och denna periferi var så att säga skräprummet i den gamla staden, på vars botten den låg. Mm. Och han, en av hans, liksom, han försörjer sig just för att samla in hundskit. Mm. Och han tillhör liksom den lägsta rangen, och sorts lumpproletariat. Men han, det här boken handlar om de sista dagarna i hans liv. Han faller samman och blir liksom akut sjuk, och då förs han upp till ett sjukhus i den övre staden. Och där hamnar han i problem med det respektabla samhället. Det är liksom en klassisk skildring av rikedom mot fattigdom, lyx mot elände, mörker mot ljus, uppe mot nere. Och ja,
det är nästan en för enkelt gripbar metafor i Luxemburg, detta med upp och ner och ja, fattig och rik och sådär.
Men när jag läste liksom, jag läste inte hela romanen utan med en sammanfattning av det låter som någonting som Selma Lagerlöf skulle kunna ha skrivit från liksom, Landskrona i början av 1900-talet.
Ja, intressant jämförelse. Jag tänker på att vi fick ju reda på att Grunt, det här är liksom inte bara någon så här 1800-tals fattigdom.
Nej, nej.
Utan det här med det, liksom det fattiga och lite slitna och eftersatta Luxemburg. Mm. Ja, det fanns någon liksom litet sug efter det, kände jag. Det är ganska fort att börja intressera sig för det rätt mycket. Och att den storyn verkligen inte är särskilt gammal. Ännu på 1970-talet var så de här områdena i branterna ner i Grunt klassat som slum. Eller det var för slum var i alla fall det som det är ord som Constance Carr, eller Connie Carr, som är professor i kulturgeografi vid Luxemburgs universitet och som kommer återkomma i vårt samtal, för det var vår kontakt och vår medvandrerska i Luxemburg. Hon kallade det för 70-talets slum. Alltså 14% av hemmen i Grund hade centralvärme. Medans 96% hade det uppe i den höga staden, eller i Bel Air, någon sån här fin stadsdel. Det var ju, och det som vi också har antytt redan, det är fuktigt. Vi var ändå där och det var fortfarande lite september, lite sköna höstsommar, solstrålar. Men fukten och den lilla kylan, den kändes påtagligt när man kom ner till Grund. Solen kom inte ner.
Nej.
Floden var också ända fram till 70, början på 80-talet ganska förorenad. Mm. Det var den biten av floden som också frös på vintern. Så att det, att man har liksom ett mikroklimat både liksom rent naturmässigt men också liksom socialt under en väldigt lång tid där nere.
Verkligen. Sen kan man ju röra sig längs med floden, längs med de här arbetarbostäderna, de gamla fabrikerna, garverierna, förbi det där klostret som vi nämnde som låg där nere också.
Lite gamla industrikvarter finns fortfarande kvar. Mm.
Och precis bakom klostret stötte vi på ytterligare en så här, ska man säga, lite dunklare sida av staden Luxemburgs historia. För där uppe på en liten lägre platå hade under lång tid, egentligen fram till 1860-talet, militären varit positionerad. Det var ju fram till ungefär, alltså de flesta försvarsanläggningarna kring staden Luxemburg rivs ju 1867. Mm. När Luxemburg går in i sin egentliga självständighet, kan man säga, när liksom de inte längre ska vara en del av liksom ett preussiskt utkantsland eller nederländskt utkantsland som ska försvara en större nation, utan de ska vara sin egen nation, och då river man murarna. Och då liksom, tar man också bort militären, och då står militärkasernerna uppe på den här låga ramplatån tomma. Och där installerar man en asyl för invalida och äldre fattiga, men också för föräldralösa barn på 1880-talet. Och så småningom också psykiskt sjuka vuxna. Allt i en härlig mix.
Precis, så där som man ska göra.
I en fängelseliknande miljö, ledd av nunnorna från liksom den elisabetanska församlingen, så här strikt disciplinärt. Det finns mycket skräckhistorier från berättelser från barn som har tvingats bo i den där fuktiga, disciplinära fängelsemiljön bland...
Det var ju till och med så att det var ju liksom någonting som man kunde hota barn med in på 1900-talet i Luxemburg. Mm. Som är luxemburgska föräldrarnas liksom hemliga skräckvapen, och säga att om inte du sköter det så hamnar du på ram.
Mm. Och det där var en dold berättelse. Den kände inte ens Conny när vi nämnde för den. Hon visste inte om det där. Så den verkar inte vara jätteetablerad som liksom någonting som man liksom skyltar med. Men så småningom när man rör sig längs med floden vidare, så händer det någonting, för att den här hantverksstaden, fabrikstaden, arbetarstaden upphör ju. Och man vandrar ut i någon sorts landsbygd. Ja. Rural, halvrural, lite kanske fortfarande 2-3 våningshus, men som att man var i en fransk bondby någonstans.
Jag tycker det var helt förtjusande. Jag gick omkring där och drömde mig bort att jag kunde få bo där.
Ja.
Det var jättefint.
Ja, stora trädgårdar, den här floden som rann sakta fram, enkla gator, undangömt, och här öppnar också dalen upp sig lite grann, så ljuset kom ner lite mer.
Ja, och där kunde man även återfinna sånt som bör rymma sin stad, men uppenbarligen kanske inte ryms riktigt där uppe på de här lite mer, alltså tätare, urbaniserade, äldre platåstadsdelarna. Mm. Så märkligt, alltså det är som liksom höga öar som man liksom måste röra sig mellan då, med hjälp av broar så småningom. Men det skapar den här väldigt egensinniga upplevelsen av den här staden. Mm. Egensinnig topografi. Men hur som helst, i den här dalen, så när man kommer ut till den här, som du sa, den här franska småstaden längs med floden som är väldigt fin, så dyker ju också skolorna upp, skolbarnen, fotbollsplaner, du får olika former av lösningar som ska ta hand om lite mer trafik och så, som man inte hade råkat på där uppe. Och sen så är det ju så att när, alltså staden måste ju ta hand om allt fler invånare, den måste expandera, det finns planer på att liksom bygga nytt.
Mm.
Och de här platåerna är ju hyfsat liksom fulla.
Mm.
Så nu är det ju så att de senare projekten, de riktas ju ner mot de här dalarna.
Mm.
Som alltså egentligen är oerhört nära den centrala delen av
verkligen
stan.
Så bara 370 meter ner.
Ja, exakt. Så vi råkar på, det finns två stycken nya sätt infrastrukturmässigt att ta sig upp ifrån dalen och väldigt snabbt hamna uppe i den höga staden. Det är dels en hiss som är byggd 2016, och sen en bergbana som de byggde året därefter, som leder upp till den övre staden.
Mm.
Och kring de här liksom fästena ner i dalen på hissen och bergbanorna, så växer ju fram nya bostadsområden. Man ser liksom lyftkranar, och det görs reklam för townhouses och condos och lite sånt där.
Ja, det känns ju som att det där liksom pendlar, och den här framgångsrika platåstaden är på väg att liksom vandra ner i den här dalen. Och vi stötte på ett bostadsområde som säljer in sig. Det ligger i något som heter blanchisserie, alltså tvätteriet.
Mm.
Som beskrivs som ett contemporary hipster style of living on the banks of the Alsette.
Mm.
Alltså ett hipster boende på Alsettes flodbankar. Och de har en reklamfilm som jag tyckte var lite spännande, för att den beskriver inte bara de här bostäderna, hur det ska vara att bo där, utan den anslaget i filmen, det första man ser i filmen, är en man som åker någon sorts snabbtåg.
Mm.
som pendlar någonstans. Han kommer någonstans ifrån. Mm. Vi vet inte var, men han är på väg till Luxemburg. Och vi ska återkomma till det där, men det är liksom för att de som ska bo här nere ska förstå att det här boendet vänder sig till dem, så måste man alltså slå an tonen av att den som bor här pendlar hit på något sätt.
Ja, precis. För då har man liksom också adresserat den absolut största befolkningsgruppen i staden Luxemburg.
Precis. Det har blivit dags för del 3 i det som är vårt samarbete med Villeroy och Bosch. En i år 275-årig porslinstillverkare av badkar och badrumsmöbler.
So, we could start like this. Could you just present yourself, who you are, and what you do?
Yeah, sure. Hello, my name is Konstantin von Bosch. I am the ninth generation of the Bosch family. I work for Villeroy & Bosch, and I manage a project team in our core market, Germany, looking after architects, interior designers, technical planners, and investors.
Okay. You still work in Mettlach. That's your base, and you've been there like forever almost, not 275 years, but almost.
Yes.
Why is that local attachment important for you?
Obviously, you know, it's has become a discussion many, many times whether we need to stay in Mettlach or not. Is it too isolated from the rest of the work community, especially with the digitalization? Mettlach is a town of 4,000 people, and it is beautiful landscape, but it is quite far away from everything. And we decided to stay there because it is such a deep-rooted tradition of ours. And yes, it's not the only place where we produce and manufacture nowadays, but it has a tradition. It shows the heritage in the center of Europe, which really reflects well in this, into our culture and into our company. If you look at the name Villeroy and Bosch, there are two families, one French, one German, that came together really from this region. And if you look back, this region has changed so many times in the last century, from being French, being occupied, being independent, being German, and ultimately it is a mix of cultures, and it's a mix that really reflects who we are.
But it's also a place where things come together. When you think about Luxembourg, for example, which is close, I mean the seed of the European Union was born there with the coal and steel union. And that's also like bringing France and German together after the war through companies, through production, through things like that, things that you make that will make it harder to fight, in a sense.
Absolutely, yes. And, you know, even in, you know, within the family, during the Second World War, we had family on both sides ultimately fighting each other, but, you know, really, after the war, it helped to have these cross-national structures and bringing the regions together again, and to, you know, to work out the differences and to look really for this new vision for Europe and supporting it, and the whether it is the region or the company or the families that are on the ground, you really. Everybody was affected by it.
As an ending, if you should talk about what you do today, what started 275 years ago, even though you've changed, of course, would you say there is something that is recognizable, like being Villeroy & Bosch from like 275 years of trade and manufacturing and producing?
I think our expertise in the ceramic is at our core of what our brand and our company stands. But over the 275 years which we're celebrating this year, over this period, when you think back, we started when in the Baroque, epoch, and what the products required there and what they looked like. And then the key is really to stay up to date and keep on changing and reinventing, you say, and more than anything, staying relevant in the eyes of the of your customers, of your consumers, and really going with the time without losing the core, which for us is really the ceramic excellence, the quality of the product, the expertise is what you can do with the material with respect to design and in changing in thinner designs and how can we make more impressive products. I think this is really always has been along the history our core strengths that we are that we're really good at and that we're not letting go and that we will keep on innovating for the future and for the future of the company.
So congratulations to your 275 years and great talking to you, Konstantin.
Thank you very much, Dan.
Thank you.
Den där vandringen ner i det fuktiga, i den fuktiga floddalen, när vi liksom grazade som två foderdjur på bete. Att vi tyckte att det var så härligt att komma dit, det var ju en känsla av att vi kom bort ifrån någonting. Det var lite grann en flykt, en inandning, där man så här, åh, vad skönt att komma till den här landsbygdsmiljön. Men då kan man ju ställa sig frågan vad det var vi flydde ifrån, så att säga. Vad var det vi ville komma bort ifrån?
För vi kom ju tillbaka dit.
Vi tog ju funikulären upp och kom tillbaka till den där staden.
Ja, men precis. Vi tog bergbanan upp till den Pfaffenthal-Kirchbergstationen som den heter. Och där står det en spårvagn och vi hoppar på den. Det är väldigt lätt att hoppa på saker för att all kollektivtrafik i Luxemburg är gratis. Det är ju intressant hur långsam man är på att fatta det. Alltså nästan varje dag var man uppe så där med sitt lilla visakort och tänkte, vad är biljettautomaten någonstans? Ja, just det. Det är bara att åka. Men vi tog i alla fall spårvagnen och åkte över Duchess-Charlotte-bron som binder samman två av de här platåerna. Dels då den här historiska fästningsstaden som också är den nationella maktens centrum. Där monarkin håller till. Och man säger EU-staden eller den europeiska gemenskapens maktstadsdel som heter Kirchberg som innehåller en mängd olika institutioner som är till för att stödja och ge service till den europeiska unionen. Dit ska vi komma till så småningom.
När vi sen kliver av spårvagnen och kommer ut i den här platåstaden, det här liksom det torra vita ljuset, vindarna som liksom plötsligt dök upp, det hade varit liksom det var,
ja, men det var liksom två månader mer sommar där uppe. Jättemärkligt.
Verkligen. Och där uppe kom man också in i, alltså klockorna började ticka igen.
Ja,
alltså det var som ett urverk sattes på. Aha. Och den världsliga arbetande EU eller finansstaden gjorde sig liksom påmind.
Ja, det här är ju en just det där liknelsen vid ett urverk eller vid en klocka är ju rätt träffande för att det är en stad som vars kollektiva rörelser påminner mycket om ett urverk. Vilka tider som folk strömmar in och ut ifrån stationerna, ifrån centralstationen och sen vidare i spårvagnstrafiken, i busstrafiken. Hur de här centrala delarna av staden töms och fylls på som ett slags tidvatten. Man märker att det är väldigt mycket folk som kommer in och som återigen liksom strömmar ut igen. Det är en väl inoljad stad med sina mekanismer för dagsbefolkningen. Med den här gratis kollektivtrafik, ständigt nya förbindelser som planeras och genomförs, nya broar, funikulärer, hissar hit och dit för att folk snabbt ska kunna ta sig någonstans. Och det här är ju byggt för en grupp av människor som arbetar i den här staden som inte huvudsakligen bor eller tillhör den här staden. Det är inte luxemburgarna.
Nej.
För luxemburgarna är i akut minoritet. Ja. Eller akut, det var kanske lite väl dramatiskt. De är i minoritet. De är endast 35% av invånarna i Luxemburg är luxemburgiska medborgare. Och resten kommer ifrån grannländer. oftast. Tyskland och Frankrike, Belgien, Holland.
Mm.
Och pendlar in. Oftast via tåg.
Mm.
Tågtrafiken är liksom minutiöst ordnad och effektiv. Det var lite roligt där, för även när vi skulle åka tåg, regionaltåg så småningom, så liksom stod vi där och då åkte plånboken fram igen och man skulle leta efter den här biljettautomaten, och så var det någon tågtjänsteman som stod där och såg vad vi höll på med. Han sa, vad vill ni? Ja, vi vill köpa biljett. Vadå, ska ni åka första klass? För det kostar då. Vi bara, nej. Ja, men då är det ju gratis, sa han. Det är vi, det arbetande folket i Luxemburg, som betalar era biljetter. Tyckte jag var som lite förvånande att den här lite sådär röda vänsterdängan kom helt plötsligt från ingenstans.
Men Luxemburg rör sig ju ganska, vad ska man säga, bekvämt mellan olika positioner.
Mm,
Det är som att staden egentligen kan vara den behöver vara just för tillfället. Den stenhårda finansiella staden om det behövs, eller en mjuk välfärdsstad om det är det som krävs. Och vi hade ju faktiskt förmånen att det föll sig så att vi kom till liksom stationen, alltså centralstationen, precis vid mellan 17 och 18 de två kvällar som vi var där. Och då börjar ju den här liksom rörelsen, och för att man ska förstå vad det är så, det är alltså fler än 200 000 människor, 220-230 000 människor som pendlar in från andra länder in i Luxemburg varje dag. Och det är hälften av liksom landets arbetsstyrka.
Mm. Och då blir det alltså nästan 250 000 mer människor i denna lilla stad på dagen.
Ja, staden går från att vara 124 000 människor när den vaknar. Och när klockan slår 8 så är den 300 000.
Mm.
Och det märker man ju, för att när man närmar sig stationen där vid 17:30 så...
Centralstationen.
Ja, så då håller den på att tömmas.
Mm.
Då har klockan slagit.
Mm. Och man kan ta rygg på de här kontorspersonalen, ska man väl säga.
Mm.
Finansiella service, försäkring, domstols, arbetande människor.
Mm.
För att de har en, liksom, de kommer sina kostymer och sneakers.
Mm.
Och de har det är bra fjong i steget, för man vet exakt det.
När tåget går.
Jajamän. Så att det är bara att ta rygg på dem. Det är som ett lämmeltåg.
Verkligen.
Strömmar in från olika håll mot centralstationen.
Ja, Luxemburgs, alltså staden Luxemburg, eller staten Luxemburg, är ju naturligtvis nyfiken på... Alltså det är klart att det gör ju någonting med ett land och en stad när så många hela tiden lämnar den, så att säga, och kommer tillbaka. Vad tycker de om oss egentligen?
Ja, de hade gjort en enkät.
Ja, de hade gjort, 2020 gjorde de en enkät med inpendlarna. Vilka är vi för er? Liksom? Ja, men då hade de fått beskrivet att luxemburgarna, de beskrevs som multikulturella, vackra och rika.
Just det.
Mm.
88% hävdade att de var very attached.
Ja, de var väldigt fästade
till Luxemburg.
Till Luxemburg. Och det kände man att då blev de glada så här. Ja, men trots att ni åker härifrån varje kväll så är ni ändå very attached. Det är ett komplicerat distansförhållande.
How attached are you? I'm very attached, but I can't stay. Sorry.
Och så stötte jag på, det finns olika skrifter och tidningar som vänder sig till de här expat-grupperna också. Och jag läste i en sån här, en av dem som så att säga förklarar hur staden och landet fungerar och sånt där. Och där hade de ett tips, för att en del bosätter sig ändå i Luxemburg och blir liksom en del av staden, men är samtidigt kanske inte, man vet inte hur länge de ska stanna. Nej. Eller de är där, de har fått jobb precis, eller men det finns en liksom någonting kanske tillfället över hela, och man har kanske kunnat identifiera ett problem med att om man har en stad där vissa stadsdelar som den kring stationen, så är alltså 14% av de som bor i stationskvarteren,
ja, gar som stadsdelen heter där,
är luxemburgiska medborgare. De övriga 86% har sitt medborgarskap någon annanstans. Och det är klart att det här präglar liksom hur en stadsdelar och stadsmiljöer och grannskap inte minst kan formuleras. När kommer nya? Ska ni flytta? Mm. Hur fastboende är ni? Hur attached är ni? Och då dök det upp i den här tidningen just så här, tips till medborgarna i staden.
Det här plockade vi på oss på någon sån här informationskontor.
Ja, men just det. Mm. Då står det så här, för att lära känna människorna i ditt kvarter och ha trevligt tillsammans, är det en god idé att ordna events för att mötas grannar emellan.
Man måste ha liksom en sån här bruksanvisning på hur är det att ha grannar?
Ja, så att det är en sorts grundkurs i grannskap. Och varje år ger man också ut den tjocka skriften Expat Hub med tips på hitta rätt skola, hitta rätt lägenhet, vilken stadsdel ska jag bo i, är det Belair, eller vem är jag, vad passar mig, och sådär.
Men det finns ju, förutom då att det finns en mängd välbetalda jobb i den här staden, så finns det ju också någonting som är en väldigt stark konkurrensfördel kan man ju säga. Och det är att man är väldigt noga med att inte ha monterat ner välfärden, alltså välfärdsstaten i Luxemburg. Den är stark, den har stor uppbackning. Det har inte privatiserats i någon överdrivet mån. Den har inte dragits tillbaka. Nej. Skolan är gratis, det finns en mängd komponenter som gör att det är väldigt man har liksom bra förutsättningar för att ha liksom typ ett familjeliv och så. Som vi förstod så var det några saker som dessa människor från olika språkliga områden tycker var knepigt. Och det är ju att i den luxemburgska läroplanen, så finns det ett ganska stort moment av att man ska lära sig luxemburgiska. Mm. Detta lilla språk som man ändå talar där. Mm. Och det är ju liksom, man klarar sig ju på en typ 4-5 andra språk i den där stan utan några större problem faktiskt. Mm. Så att det där tycker ju en del som kommer in är liksom en onödig pålaga. Men man får ju faktiskt se det som att det är ju ett sätt att värna den liksom den egna kulturen, helt enkelt.
Ja, luxemburgiska fastställdes faktiskt som nationellt språk enligt lag 1984.
Okej, det är ganska nytt ändå.
Ja. Men det har att göra med, det är då som den här stora influxen, eller den expanderar i alla fall under 70-80-talet. Det kommer fler och fler människor utifrån och börjar bosätta sig eller pendla in. Så att det har förklarats att vara ett så här avgörande instrument för liksom social integration. Att skapa den här attachmenten mellan liksom de tillfälliga eller inflyttade nationaliteterna och de som finns. Och det är någon sorts, det pågår en konstant diskussion i Luxemburg, förstår vi, när vi är där, om nationell identitet. Vad är det för någonting? Vad är att vara luxemburgare? Och så vidare. Så att det nationsskapandet ska vi återkomma till, men det är väldigt närvarande hela den diskussionen.
Men vad är det då som får hjulen att snurra i Luxemburg? Varför är de denna spindel i nätet i Västeuropa?
I hela världen egentligen ju, faktiskt. Alltså, sedan 1980-talet så är det ju framförallt finanserna. Alltså pengarna som ska tas om hand och flyttas. Värdepapper och värdesaker som växer och de får Luxemburg att ticka. Idag talar man särskilt om fintech, mjukvarornas möte med finanserna, så kallad Islamic Finance eller Green Finance, som olika liksom, kategorier av finansverksamhet som växer. Och tillväxten är och har varit enorm från mitten av 80-talet till början på 2000-talet har man en stadig tillväxt på 5,3% av BNP. Och en tredjedel av alla värden som skapas i landet kommer från den här finanssektorn. Men det här är ju inget nytt egentligen. Det är egentligen en idé som så många andra som vi har förstått i det här landet är en idé som springer ur landets litenhet. Mm. Jag stötte på en siffra som alla skolbarn i Luxemburg får lära sig utan till tidigt. 2586. Och det är alltså landets storlek i kvadratkilometer, men också en sorts identitet får man förstå eftersom alla ska kunna den. Och som en jämförelse kan vi bara säga att Gotland är 3140 kvadratkilometer. Men det var i alla fall en finansminister på 1920-talet som hette Pierre Dupont som i liksom spåren av första världskriget, de ekonomiska och nationella krisernas tid sökte ett politiskt erkännande för den då unga och lilla staten Luxemburg. Och han menade att det var finanserna som skulle kunna ge dem det här erkännandet. Och 1929, ett år efter att man har skapat Luxemburgbörsen, så genomför man en häpnadsväckande liberal lagstiftning vad gäller holdingbolag.
Mm.
Man hade inspiration för vissa från Panama och Monaco. Och målet var att företag skulle placera sina pengar, holdingbolagets pengar, i Luxemburg och att banker då skulle etablera sig där. En sorts finansiell offshore-politik kan man väl säga. Utanför de egna länderna i Luxemburg. Så här kastar man ut näten i den globala finanstransaktionernas värld och samlar in bytena. Finanskrisen 1929 och världskriget satte ju delvis stopp för den här tillväxten. Men grunden var så att säga lagd. Det latenta löftet fanns nedlagt i den här lagstiftningen. Och sen när andra världskriget tar slut, efterkrigstidens tillväxt så småningom kommer och både USA och Tyskland på 60-talet intensivt börjar försvara sina valutor genom att göra det dyrare att låna ut pengar, så öppnar sig en marknad för Luxemburg.
Mm.
Jag är då inte finansiell advisor på någon av de fyra stora konsultfirmorna, the big four, som alltid liksom omtalas och som alla finns såklart i Luxemburg, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, PwC.
Mm.
Så ja, det är lite diffust de här ekonomiska rörelserna för mig. Men vad Luxemburg ser till är att de på något sätt hjälper till så att företag och banker och investeringar kan koppla sig förbi de stora ländernas försök att skydda sina valutor, sina marknader och lite snyggt istället röra sig in i Luxemburg. Och det blir rätt populärt kan man säga.
Och det var ju, alltså det är ju en ganska rejäl utveckling om man ser på antalet just utländska banker som får sina kontor i staden Luxemburg. Först är det 1960 så är det 15 stycken.
Mm.
1970 så är de 37. Och 1980 är de 111. Mm. Där är det ju någon form av take-off för Luxemburg som bankstad. Och man inför ju i början på 80-talet också en särskild banksäkerhetslag.
Mm, så man kan... Det behöver inte vara så transparent längre. Man kan...
Nej, just det. Nej, men precis. Och man blir ledande liksom hub för investmentbolag. Mm. Faktiskt andra staden i världen efter New York och New York-börsen som har liksom specialiserat sig på investmentbolag.
Vi pratar fortfarande om en stad som har 100 000 invånare.
Ja, exakt. Mm.
Så med en generös lagstiftning för beskattning och avsaknad av banktransparens, en sorts finansiell variant av den skuggiga flodklyftan nedanför den höga staden, så blir staden Luxemburg en perfekt grogrund för utländska banker. Att slå sig ner i landet för att bli en del i det här tillväxten av pengar och finanskapital. Och den första stora nybygget man ser när man nu kliver in i den medeltida staden vid den gamla befästningsvallen är Bank of China. Och kinesiska bolag är kanske en av de starkast växande nya spelarna i staden.
Mm.
Och förklaringen till det här är bland annat då att den är så liten. Det är ganska nära mellan besluten. Det är tillgången till liksom statliga beslutsfattare är snabb. Man kan fatta snabba beslut.
Mm.
Och sen så också det fiskala systemets flexibilitet framhävs också.
Ja.
Det vill säga, återigen det här, vad behöver ni nu? Kanske vi kan ordna det.
Mm.
Vi drar lite så här, kan ni få lite attachment till oss här kanske?
Men det där är ju också någonting som speglar, det där speglar ju också, ja, men till exempel hur man känner av hur planeringen i Luxemburg är.
Mm.
Just det där, vad behöver ni nu, ni som jobbar här? Mm. Vad är det ni behöver? Och då fixar vi det ganska snabbt. Vi liksom, man är inne där och krattar.
Mm.
Det går snabbt mellan besluten. Det går snabbt till att liksom exekutera de här sakerna.
Mm.
Och nackdelen jag har förstått med det här, det är att det här tenderar, i alla fall säger Conny det, att det tenderar till att bli ett väldigt snabbt spel, väldigt snabbt så här, pucklir mellan olika typer av beslutsfattare.
Mm.
Som inte... liksom, som inte lodar ner till vad liksom övriga befolkningen kanske tycker.
Nej, eller de som bor där.
Exakt, de som bor där, ja.
Eller det lokala grannskapet. Ja. Hon tog med oss till Place de l'Étoile som var en sån här nytt torgplats som skulle ha byggts och hållit på i 10-20 år. Oklart, de visste inte ens. Hon och hennes liksom, akademiska kollegor var ju djupt in och letade i dokumenten. Vem är det som äger den här tomten?
Ja,
de trodde att det var Saudi kanske, men kanske hade Saudi sålt. Alltså det framgick ingenstans. Nej. Utan det pågick någon sorts spel.
Mm.
Någon sorts liksom, flexibilitet någonstans i köpa, sälja, flytta saker mellan olika
som var
konton.
Väldigt icke-transparent.
Verkligen. Mm. Och hon rådde oss för att få syn på liksom, vilken typ av stad som byggs i det här planeringssystemet, i det här liksom, sättet att planera staden, så rådde hon ju oss att åka till en nybyggd stadsdel som heter Cloche d'Or, alltså guldklockan.
Mm.
Där har en fastighetsmiljardär som heter Flavio Becca dragit igång ett enormt stort utbyggnadsprojekt. Ryktet gjorde gällande att han hade gått runt på stadsbyggnadskontoret och delat ut Rolex-klockor till de anställda där, tjänstemännen, i sitt arbete med att få liksom, tillgång till den här stadsdelen.
Det var en märklig form av inflytande arbete. Så.
Ja, den här Flavio Becca har sitt spindelnät på många delar. Han köper också upp fotbollslag och i gamla stålstäder och försöker utveckla dem och sådär. Så han är en väldigt närvarande person. Men vi åkte till Cloche d'Or och de hade ännu inte fått spårvagn, men de kommer få, så vi tog bussen dit. Och vad ska man säga?
Ja, vad ska man säga? Vi får försöka beskriva detta område. Det är enormt, liksom, egentligen det är väldigt tät stadsmiljö, kan man säga. Med liksom, enhetliga fastighetsstrukturer, väldigt stora, nybyggda, ser ut som någon blandning av kontor och bostäder.
Mm.
I modernistisk arkitektur, mycket glas.
Liksom
det är också fina material överhuvudtaget. Liksom.
Ja, det ser dyrt ut.
Det ser dyrt ut. Och det är någon form av kvartersstad, men på steroider. Det är bostadsområdena, de som är tydliga bostadshus, har också innergårdar. Det kan man säga.
Ja, de har innergårdar med ganska... Alltså jag menar, innergårdar är ju oftast liksom låsta nu för tiden, men de är låsta på ett sätt som gör att man, när man går in, också med tanke på alla övervakningskameror som finns runt omkring, gör att man lite nervöst, snabbt kilar runt och sen försvinner ut.
Ja, för det är verkligen en övervakad stadsmiljö. Men det intressanta är just att det är, ja, du försökte ju ta in där på
Charles
Darwinhof, hade du koden?
Jag hade inte rätt genetisk kod för att komma in på Charles Darwinhof.
Kom inte in där. Men det intressanta är att även här är ju liksom stadsmiljön i detta helt nybyggda område med väldigt stora strukturer, präglat av det här in- och utflödet, det här tidvattnet av människor, mycket unga människor som jobbar och delvis bor här.
Mm.
Och man ser dem ju direkt, de unga konsulterna med kostymer och dräkter och sneakers. Vad kallar de för? Deloitte-ungdomarna.
Ja, Deloitte.
Deloitte är stort.
Ja, ett av de här fyra stora konsultbolagen som liksom brukar nämnas när man ska liksom få tag på. Vad är det för typ av bolag här som håller på med asset management på olika sätt? Alltså, när jag hamnade på övergångsstället där mellan Deloittes stora 22-våningsbyggnad och köpcentrumet och bussarna därifrån, jag är lite förtjust i de här unga, spänstiga konsulterna på de nyanlagda trottoarerna. Doften av ambition. Mm. Man kunde sitta och fantisera på. Kanske har de liksom ändå brutit upp från någon landsbygd i Belgiens utkanter eller i Frankrikes utkanter. För att det är ju spännande med Luxemburg och Luxemburgs stad, hur den ligger i Europa. Eftersom de länder som den gränsar till, Belgien, Frankrike och Tyskland, är ju enormt urbana länder. Men just här, så det finns ju bara landsbygd mil efter mil innanför gränserna där. Det finns inga städer. Så jag ser framför mig, det är klart de kan komma längre istället ifrån. Men i min fantasi så är de någon så här, som Don Draper på Manhattan 1955. Man kommer in från Midwest och får på sig en kostym och har framtiden framför sig. Mm. Den känslan fick jag lite grann där. Så att jag tog rygg på dem och klev på bussen och tänkte att, ja, det var ändå lite...
Du sniffade lite på dem.
Ja, jag fick doften där av ambition.
De tjänar ju sjuka pengar.
Mm.
Vilket naturligtvis påverkar hela staden som ligger på en som kostnadsnivå som är helt sanslös emellanåt.
Ja.
Påverkar naturligtvis också de som inte tjänar sjuka pengar. Mm. Det finns en historia i Luxemburg som till stora delar också påminner om eller reflekterar andra europeiska städers migration och arbetsmarknadspolitik under efterkrigstiden.
Mm.
Som har liksom fått andra folkgrupper helt enkelt att bosätta sig i Luxemburg. Man nu ska liksom lämna de här konsultklickarna. Liksom.
Mm.
Och det är ju nämligen så att det finns en annan stor verksamhet som har varit fundamentet för Luxemburgs ekonomi och tillväxt, och vi kommer att prata om det alldeles strax, och det är ju stålindustrin som är mycket mer handfast naturligtvis än vad det vi har pratat om nu med finansiella service och sådär. Och till den här stålindustrin, när den liksom tog fart under tiden efter andra världskriget, så behövdes det ju fler arbetare än vad som fanns i Luxemburg. Och för att locka till sig arbetare som kunde arbeta i stålindustrin så vände sig Luxemburg till ett land som många andra inte gjorde. Man vände sig nämligen till Portugal.
Mm. Portugiser och folk från Kap Verde kommer...
Det här är ju, jag tycker att det är fascinerande när man får reda på det, att det här, nu pratar vi alltså om den största invandrargruppen i Luxemburg, det är portugiser.
Mm.
Så det här är också ett språk som man kan använda i Luxemburg, alltså portugisiska. Take your pick, det finns väldigt mycket språk att välja på som man kan prata med folk i denna lilla plats.
Precis, just nu så är 15% av de som bor i Luxemburg portugiser, alltså nationellt. Portugisiskt medborgarskap. Men man räknar med att det är ungefär 40% som på något sätt har sina rötter i Portugal, andra eller tredje generationens rötter. Och det finns ju en stadsdel där det här blir extra tydligt. Och när vi då har skakat av oss doften av ambitioner, finansiella ambitioner, när vi kliver av bussen vid stationen igen och går liksom går åt andra hållet, inte till Gare, inte stadsdelens precis.
Vi går inte mot den centrala delen av staden, utan vi går liksom på baksidan av centralstationen.
Just det,
liksom.
Då kommer vi in.
Och där brukar det ju hända andra saker, på baksidan av centralstationen.
Där ligger en stadsdel som heter Bonnevoie. Och det är lustigt när vi kliver in där, för att det är första gången sedan vi hade kommit till Luxemburg som jag kände att, här bor nog folk.
Mm.
Alltså de, på ett annat sätt.
Mm.
Alltså, som att de är bofasta, alltså i generationer.
Ja, visst. Nej, men det var påfallande vilken helt annan atmosfär det var i de här, som vi ju naturligtvis förstod då, utpräglat portugisiska kvarter.
Ja.
Med portugisiska restauranger, kyrkor där man håller gudstjänster på portugisiska, kaféer som visar fotbollsmatcher. När Portugal slår Luxemburg i EM-kvalet nyligen med 9-0.
Det här var ingen pågående match.
Nej, det var så lustigt.
De repriserade på storbildsskärmar Portugals förnedring av Luxemburg med 9-0 från den 11 september i år. Fast det var liksom månader sedan. Det var någon sorts förnedrings-tv.
Absolut, som gick på repeat.
Mm. Mm.
Men det här får man ju syn på ett helt annat Luxemburg, staden Luxemburg. Det här är liksom en stadsdel som har dragit fram en stol och satt sig ner på hörnet liksom, efter arbetsdagen. Och som är som inte har jättemycket pengar.
Nej, och i ett land som är väldigt dyrt.
Mm.
Och det kommer undersökningar löpande. Den senaste berättade att en av 7 arbetare i Luxemburg riskerar att drabbas av fattigdom, alltså 13% ungefär.
Ja.
Och det är genomsnittet i Europa är 8%. Så att, och av de som går till såna här food banks och får liksom mat, antingen billigare eller gratis mat för att kunna överleva. Så var femte av dem som går dit har jobbar heltid.
Oh.
De har alltså inte helt enkelt råd. De är så pass lågbetalda i ett land som är så pass dyrt att bo i, både bostäder och konsumtion av olika slag, så de har inte råd att vara där. Och de två stadsdelar där de flesta av de här bor, det är då Gare vid stationen och framförallt då Bonnevoie, den här stadsdelen.
Den här portugisiska
stadsdelen.
Och det här är ju, bara för att ställa det i kontrast, alltså det här, alltså den andelen fattiga bland arbetande befolkning, som det här är ju liksom någon form av, kan man säga, toppresultat. Det är ju tråkigt att säga om någonting som är så som tråkigt och problematiskt, men Luxemburg liksom utmärker sig här i att ha flest fattiga bland den arbetande befolkningen i hela Europa.
Som alla i det här laget har förstått så är broar en viktig sak i den här stan som möjliggörare. Det är alla städer, men i en sån här geologisk, liksom knepig plats så blir de ännu mer kanske genomgripande i sin, hur de förändrar.
Det kan ju bli dramatiska liksom, möjligheter som öppnas om du slår en bro mellan de här platåerna.
Precis. Och nu tänkte vi placera oss på en till sån här bro. Den bro som binder samman den medeltida staden med industrialismens stad, skulle vi kunna säga. Adolfbron, som byggs mellan 1900 och 1903 för att binda samman den järnvägsstationen som vi har pratat om och den stadsdelen som börjar växa fram under slutet av 1800-talet som heter Gare, som vi också har nämnt, med den medeltida administrativa staden på Klippan. Och mellan centralstationen och Adolfbron så anläggs också en Avenue de la Liberté. Och bakgrunden till det här är ju att Luxemburg växer industriellt under 1800-talet. Och en av de främsta anledningarna till att det går ganska bra för industrierna i Luxemburg i mitten på 1800-talet som en liksom industriell hubb, det är att man blir med i den tullunion som Tyskland skapar, som heter Zollverein. Man blir med där 1842. Och så får man också järnvägen 1859. Och man blir liksom naturligt, får man en position som en ny industriplatsstad i Europa.
Var det inte så att franska vinförsäljare också liksom lät skicka sitt vin till Luxemburg och buteljera om det för att man då kunde sälja det liksom utan skatt in i Tyskland?
Ja, framförallt champagne.
Ah, okay. Ah.
Man startade det finns ett bolag som låg nere vid järnvägsstationen som heter Mercier Champagne Cellar. Eller vad kan det heta på franska? Jag vet inte. I alla fall, Mercier Champagne Källare, där man egentligen bara just la champagnen på flaskor för att sen skeppa ut den till resten av den här Zollverein, tyska.
Luxemburg liksom lånar ut sig till en del ärenden.
Ja, och man är ute och spindlar lite grann och hämtar, liksom lägger sina nät utanför sina egna gränser. Och går man Avenue de la Liberté från Adolfbron ner mot centralstationen så kommer man snart fram till en byggnad som man vid första anblicken tänker, är det där typ monarken bor?
Jag trodde det var parlamentshus, eller som parlamentsbyggnad.
Ja, det ser ut som ett franskt slott från sent 16, tidigt 1700-tal. Långsträckt, lite pråligt och sandstensfärgat. med liksom pelare och en ganska stor liksom yta framför också, så att den står liksom nästan solitär.
Den är liksom indragen ifrån avenyn, så man kan precis betrakta den på håll också.
Exakt.
Men det är ju en luring. för det här är ingen parlamentsbyggnad, och den är inte heller så gammal som man, utan den är byggd 1922. Ja. Den är ju byggd för att se mycket äldre ut. Det är huvudkontoret för Arbed, som är alltså den stora stålföretaget i Luxemburg.
Ja.
1922 var en tid då stålindustrin i Luxemburg just hade stora framgångar. Mm. Återigen berodde det på vad som hände med grannländerna. Inte bara var de vänligt sinnade ibland. Ibland var de helt enkelt utsatta ur spel. Mm. Som Tyskland hade blivit satt ur spel efter första världskriget med krigsskulder. Belgiska och franska trupper ockuperar Ruhrområdet för att typ tvinga landet att betala sina krigsskulder som de inte hade lyckats med. Och så kommer hyperinflationen, vilket gjorde att den tyska stålindustrin var liksom inte där. Och då klev Luxemburg i och liksom tog den marknadspositionen.
Ja, för Luxemburg, och det här var faktiskt en sak som, ja, men det förvånade mig. Man har ju en föreställning om länder. Om man tänker på Luxemburg så tänker man på asset management, finans, tjusigt, sådär blankt och lite polerat. Men att stålindustrin var the backbone i det här landet i över 100 år, från 1860-70-talet fram till 1980-talet, det kände i alla fall inte jag till. Men det faller sig liksom, när man förstår det, så förstår man också väldigt mycket det här relationella spelet som finns i det moderna Europa. Mm. För att driva sin stålindustri, som vi nämnt så är Luxemburg med i Solvrein, de har en fin relation med Tyskland och liksom det nya moderna Tyskland på 1800-talet. Man får kol för att kunna elda sina stålverk. Man kan, genom att man är med i den här tullunionen, också skeppa ut sitt stål och få ut den också i Tyskland. Så att man har nära kopplingar till sin liksom mäktiga tyska granne. Man utvecklar sin stålindustri med deras hjälp. Man var med i det tyska Stahlwerksverband, alltså stålverksförbundet.
Just.
Tyskland var verkligen en nära vän. Och det fanns två personer som var liksom nycklarna i Luxemburg för att bygga upp det här liksom det moderna industrilandet Luxemburg, som bygger Adolfbron, som bygger Avenue de la Liberté, som bygger det här franska slottet som vi står framför.
Liberté,
Avenue de la Liberté. Som byter språk till, var det portugisiska?
Nej, det tog spanska, tror jag.
Ah, var det spanska?
Spanskan kom nu.
I mitt huvud så blandas de så ofta. men alltså, de två personerna då, som liksom, den moderna industri-Luxemburgs liksom, nyckelpersoner, det var dels premiärministern Paul Eichen och stålindustrins Emil Mayrisch. Det var de två som liksom var tillsammans med Tyskland och byggde det här stålindustrilandet. Och man balanserade också det här relationen med Tyskland lite grann kulturellt. Det här huset som vi sa, byggt 1922, som vi stod framför, det är ju som ett franskt slott.
Det är ju uttaget, det är ju liksom franskt. Jag skulle ju säga att det är ju en fransk arkitektur. Det är ju en fransk stad,
ja,
rent till utseendet.
Verkligen. Och så att man hade fransk arkitektur, gärna fransk konst eller litteratur eller musik. Man vände sig liksom gärna till Frankrike i kulturella ärenden och till Tyskland i praktiska, ekonomiska och liksom, när det gäller liksom reella saker som skulle till, kol och sånt där. Mm. Men det som då händer 1914, när Tyskland går in i Luxemburg i första världskriget, det är ett sånt, alltså det är ett sånt svek.
Mm. Ja, ockuperar ju land. Ja.
Man ockuperar Luxemburg, denna kolstålkompis.
Precis.
Mm. Och det här, och så kommer kriget, och under kriget så är ju Luxemburg i någon sorts självbild i alla fall neutrala, men det är man ju inte. Hertiginnan Marie Adelheid, de går med tyskarna. De tänker att vi kan inte vara mot tyskarna. Vi måste acceptera. Nu har de ockuperat oss. Vi ligger lågt, men vi tänker att de kanske vinner det här.
Det gör de ju inte.
Det gör de ju inte.
Nej, men det här är ju någon form av trauma som skapar. Eller det blir ju ett starkt ifrågasättande av vad man är för typ av. Vad är man för typ av? Är man en nation? Är man en stad som tillhör vem? Tillhör man sig själv? Så att vad som händer med Luxemburg efter att första världskriget tar slut är ju liksom någon slags självrannsakan och omarbetning av ens position i Europa. Liksom rent existentiellt för många. Och det finns en bok som dyker upp något år efter freden, 1919. Så skriver, han är ursprungligen gymnasielärare, heter Arthur Herschen. Han skriver en bok på franska som heter Manuel d'Histoire Nationale. Som är en slags bruksanvisning i liksom luxemburgisk självständighetstänk. Han härleder på märkliga, liksom källkritiskt tveksamma vägar, ursprunget till den distinkt luxemburgiska identiteten. Tillbaka till en keltisk migration 4000 år före vår tidräkning, som i sin tur leder fram till en egen en grupp av den keltiska migrationen stannar kvar i området som nu är Luxemburg. Det leder till att det utvecklas en egen etnicitet som sedermera blir då en tidig statsbildning under medeltiden. Så den här etniska luxemburgiska historien, den emanerar utifrån Herschens liksom manual från 1919. Och där någonstans så liksom börjar den kulturella omarbetningen av att liksom det distinkt luxemburgiska, som alltså är som är en typ av ras faktiskt, enligt den här tidens sätt att tänka.
Ja, och det där som han beskriver har ju också någon sorts förankring i det som liksom går tillbaka. Om vi backar ytterligare en stund bara för att få fatt på nationen Luxemburg, så
den är väldigt undflyende. Alltså det här är liksom högst komplicerat, skulle jag säga, med tanke på att den kastas ju som en badboll en ljus juni dag mellan olika länder och regioner som i sin tur omformas och som blir erövrade. Liksom, Holland och Belgien går igenom sina liksom transformationer där landgränserna dras om. Luxemburg omförhandlar bort delar av sin ursprungliga territorium till Belgien, också för att liksom på något sätt bli av med den allt för dominerande fransktalande delen.
Ja, för att om man frågar Luxemburg, när börjar Luxemburg? Den här gymnasieläraren gick ju tillbaka till kelterna. Liksom. Men om man ska säga, de firar Luxemburgs 100-årsjubileum 1939.
Okej. Okay.
Och sitt 150-årsjubileum 1989.
Så att, alltså det är 1839, och det är ju just när det där händer. Det här med
det är det som kallas för den tredje luxemburgiska delningen. Aha, eller sånt där, okay. Där man accepterar en uppdelning av storfurstendömet i en västlig del som hamnar i Belgien, och en östlig del, det som man kallar för rumpstorfurstendömet.
Det var ju inget jättesnyggt namn, tycker jag.
Nej, men det är liksom en liten bit som är kvar. Och den hamnar under Holland, men har liksom tillräckligt mycket egen makt för att man ska betrakta det som staten Luxemburgs födelse. Men, och det var det här skulle komma till, man kanske var lite besviken att liksom 3/4 av landet yta försvann bort till Belgien, men som du antydde, man blev ju också av med en ganska stor liksom folkgrupp av belgiska fransmän.
Som kanske inte kände sig så kulturellt knutna till Luxemburg ändå.
Liksom. Exakt, så att då finns det en föreställning här i alla fall om att det här ger landet en större kulturell homogenitet. Alltså innan dess, så före 1839, så pratar man liksom mer om att det liksom finns en liksom två eller flera raser, som man säger. Men Det här beskrivs då som att 1839 så fick landet, och nu citerar jag Victor Molitor som också skriver den här historien på 1930-talet, fick landet ett överlägset blod. Saint-Gilles suprême. Och från det här ögonblicket och framåt så är detta luxemburgska folk mindre talrikt men mer betydande. Bildar en nation av samma härkomst, samma språk, kort sagt en historisk ras. Mm. Och det här faller ju in i precis det som den här gymnasieläraren också försöker beskriva. Mm. Den här etableringen av nationen. Men just den där tiden efter första världskriget är också så himla spännande, för att det är massa saker som dyker upp på 20- och 30-talet som just faller in i det här den luxemburgiska nationssökandet. Det finns till exempel så reser man ett monument som fortfarande står på konstitutionsplatsen vid befästningarna vid Adolfbron. 1923, frihetens gudinna med Nike som håller en lagerkrans för de luxemburgiska människorna som dog i första världskriget. Men också inom litteraturen, när vi var där så var ju den här statyn tyvärr borta. Så den fanns inte där, men det finns en staty i vanliga fall på Place Guillaume, som är torget där stadshuset står, på en räv. Högst upp på piedestalen står en räv. Och man tänker, jaha, en räv på torget. Det står liksom en kung på en häst och så står det en räv. Mm. Och det här är en berättelse som skrivs, det finns en fabel som skrivs av en konduktör egentligen, som heter Michel Rodange, som heter Le Renard. En fabel om en räv som han skriver 1872. Och där 1870-talet är också nationen håller på att skapas, bildas, hittar sin plats. Mm. Och det är ett hetskt angrepp på politik och korruption, men det viktigaste med den är att den skrivs, alla karaktärer i den, alla djur som är med i den, pratar olika luxemburgiska dialekter. Mm. Så det är de här portalverken för det luxemburgiska språket. Och 1932 då så sätter man en staty av honom på det viktigaste torget i Luxemburgs stad. Just i samma anda. Och en annan sak som börjar precis det här, nu då och här också, det är Radio Luxemburg.
Just det.
Som också är en sån här sak som folk har hört om Luxemburg. Och som man, ja men just det, Radio Luxemburg sänder ju.
Mm.
Det är också några amatörer som börjar sända på luxemburgiska på 1920-talet.
Tänk att det är så gammalt. Det var ju liksom så här lite mytologiskt. Alltså en långt fram på 70-talet liksom, så var det ju någonting man skulle ratta in.
Ja, de har sin absoluta storhetstid under liksom de revolutionerande rock'n'roll-decennierna på 50- och tidigt 60-tal. Ja. När de pumpar ut musik som inte spelas på någon statlig radiokanal i England, i Sverige, i Frankrike, okay, överhuvudtaget.
Så det är lite så här, frihetskanalen liksom.
Mm. Och vem är det som bygger deras största... De bygger en jättestor antenn så att de kan skicka musik. Mm. Reklamfinansierad radio ut över hela Europa.
Mm.
Den luxemburgiska staten.
Okej. Okay.
Mm. Det är de som finansierar och bygger den här stora radiosändaren. Det är ytterligare ett monument över att Luxemburg gör sig stora trots sin litenhet.
Mm.
De skickar ut och frigör ungdomar i Hässleholm 1956 som får
lyssna på
Elvis.
Ja, exakt. Ja, det där är ju superspännande. Det här är ju liksom, för det är ju det här är ju liksom vi tappar ju in liksom på en återkommande tema för Luxemburg.
Mm.
Vi har nämnt det lite grann som spindeln i nätet, eller liksom den lilla spelaren som tar tillfälligheterna i akt, som kan ställa sig vid sidan av och erbjuda någonting som kanske är reglerat eller förbjudet, eller som någon ingen har tänkt på. Eller som är en, du vet, en sån här bild på någon som står och tar två personers händer och låter dem förenas.
Mm.
Och så är man bara den som liksom typ välsignar det här.
Mm.
Och det är ju så har ju Luxemburg agerat, framförallt när det gäller de två stormakterna som den har blivit klämd emellan så många gånger, nämligen Frankrike och Tyskland.
Precis. Och det här leder in oss på en av Luxemburgs mest ikoniska personer.
Ja, och också leder oss tillbaka rätt konkret in till staden Luxemburg.
Just det.
För det här är ju verkligen stadens son, Robert Schumann. Det finns en plakett där på Vaubans försvarsanläggning, detta UNESCO-märkta kulturarv, där det står Europas pappa.
Ja, Europas fader föddes i Luxemburg.
Precis, föddes i Luxemburg. Och Schumann, han är ju som luxemburgare då, naturligtvis, mångspråkig och har en mångkulturell bakgrund. Man skulle säga att han har en mångklassbakgrund kanske också.
Alltså Schumann är... Han är som den här... Alltså han har trådar i alla riktningar. Han är verkligen en mosaik av, liksom, av vad det skulle kunna vara att vara luxemburgare. Han är uppvuxen i La Villebasse, alltså i den nedre staden, vid floden.
Den fuktiga mörka där vi startade vår stadsvandring.
Precis, i den stadsdelen som heter Klausen. Vi kom inte in i kyrkan, men det lär finnas in i kyrkan en målning från slutet av 1800-talet som visar barn som leker och där man använder lokala barn för att som modeller. Och där ska en 7-årig Robert Schumann synas lekandes på den där bilden. Så han gick på småskolan där nere i La Villebasse. Hans pappa var från Lorraine. Men eftersom Lorraine då, när hans pappa växte upp, blev annekterat av Tyskland, så blev han tysk.
Robert Schumann blev också tysk.
Både Robert Schumann, då blev Robert Schumann också tysk, så att han var tysk. Men under Robert Schumanns livstid så blir ju Lorraine och Alsace franska igen, så då blir han fransk.
Efter första världskriget.
Ja, så att han vandrar till och med, genom politiska händelser i Europa så byter han liksom alltså medborgarskap ett par gånger. Går han i skolan i La Ville Haute, gymnasiet, men han blir som sagt fransk medborgare och gör sin karriär som fransk politiker med sitt luxemburgiska ursprung. Så att han blir utrikesminister i Frankrike efter andra världskriget, och som sådan med den bakgrund han har i Luxemburg, och så förstår han ju liksom vikten av att balansera de här stormakterna, och därifrån liksom börjar han, trots att han har massa franska nationalister i det franska parlamentet som hatar Tyskland, så säger han vi måste bygga en union med Tyskland. Och det är bara för att det finns en luxemburgare i Frankrikes parlament från Klausen, från La Villebasse, med fransk-tysk bakgrund, som han kan göra det här. Så Europas liksom öde ligger liksom i händerna där nere i Klausen hos den här mångkulturella Robert Schumann. Det är djupt fascinerande.
Ja, han lyckas ju också förhandla till sig då att det är Luxemburg som ska vara det naturliga huvudsättet för detta nya fördrag. Det här avtalet som ska garantera att det aldrig mer blir krig i Europa. Och det är ju liksom, det är ju väldigt finurligt agerat naturligtvis. Han är ju också, agerar ju som en sann historiematerialist, verkligen. Det är först käket, sen moralen. Det är liksom, här ska vi knyta ihop liksom den materiella basen, och sen kan vi skapa en gemensam överbyggnad eventuellt.
Precis. Och nu 1952 så skriver man under det här kolstålavtalet, och institutionen som ska liksom förvalta det här hamnar i Luxemburg. Och 3 år senare, 1955, så lanserar Luxemburgs stad ett enormt byggnadsprojekt. Kirchbergsprojektet. På platån Kirchberg. Som vid det här laget är relativt obebyggd, lantlig. Det finns ingen fast broförbindelse till de övriga platåerna, så den ligger där med alla sina möjligheter. Och man börjar rita på en ny stadsdel där 50 000 människor ska arbeta med det europeiska projektet. Här ska parlamentet ligga. Här ska de institutionerna ligga. Här ska Europas huvudstad ligga. Så blev det ju inte.
Nej, man blev ju liksom dragen vid näsan. Av Bryssel skulle man kunna säga. Det är Kirchberg idag har ungefär 11 000 arbetare, eller människor som uppehåller sig där, och kan man säga Europaarbetare, alltså jobbar i någon av de olika institutionerna som finns, som hör till den europeiska i unionen. Det hit går också spårvagnslinjen. Den är ju medvetet naturligtvis konstruerad så att man snabbt ska kunna ta sig som EU-medarbetare från centralstationen upp till Kirchbergs liksom EU-kvarter. Det, man fick inte Europaparlamentet som du också sa, man fick däremot EU-domstolen och en hel del andra institutioner.
Mm. Och det här är ju såklart den stadsdel som vi besöker. Och vi bestämmer oss för att promenera. Det är en jättelång boulevard som heter Avenue John F. Kennedy. Som går genom hela den här stadsdelen. Och där går, som du sa, spårvagnen. Från början, när man planerade stadsdelen och byggde... Det byggdes en bro hit, 1966. Det var den som vi nämnde förut, Duchess-Charlottebron. En röd bro som syns väldigt tydligt i landskapet.
Den är lite fräck.
Sådär. Mm. Den är lite 60-tals cool. Ja, ser ut som solglasögon från 60-talet.
Mm.
Och då på 50- och 60-talet när man planerade den här stadsdelen, då hade man tänkt sig en motorväg över bron, genom platån eller över platån och rakt in i Tyskland.
Mm.
Nu, eftersom det avstannade då och huvudstaden, EUs huvudstad hamnade till stora delar i Bryssel, så gick det ju långsammare än vad man hade planerat, vilket man idag kanske kan vara lite glad över, då, åtminstone av stadsbyggnadsskäl. Nu är det ju en ganska lummig spårvagnsboulevard som går genom området. Men det är fortfarande en ganska utmattande promenad i så mått att det finns liksom inget riktigt liv där uppe. Det är stumma byggnader.
Det är väldigt monotont att gå.
Tunna skal mot omgivningen när man förstår att det pågår någonting där inne. Fastighetsinvesterare, banker, en stor Ernst & Young, det är skatter, transaktioner, försäkringsbolag. Och då de här.
Men den har mycket mer av en liksom ålder, ändå mer av en traditionell monumentalitet, den här boulevarden, än till exempel Klosterstor området där vi var, som är liksom mer av ett sånt kassaskåps liksom tät liksom stadsdel. Det här har den är representativ.
Ja.
Kan man definitivt säga. Den liksom vill vara som någon form av liksom Champs-Élysées eller någonting med då alla dessa olika institutioner, varav flera är precis sådana som du nämner. Men sen finns också då de här nationsskapande institutionerna och arkitekturen även där. Till exempel den nya filharmonin och det nya nationalbiblioteket, som också är den byggnaden där vi går in och tar en fika.
På en café som heter Fjörd.
Ja.
Och serverar kanelbullar.
Ja, de hade så här svensk fikavecka.
Jag tror de var svensk fika generellt.
Men okej.
Okay. De hade alltid kanelbullar.
Jaha. Ja, det var ju... Och de spelade ABBA.
Mm.
Så, i vissa delar av världen så förändras inte bilden av Sverige.
Nej.
Det kanske man ska vara tacksam för. Ja, men det är ett ständigt pågående nationsbygge som fortfarande sker i delar av den här staden.
Ja. Och det finns en sida av det här Kirchbergbygget som har debatterat och diskuterats som stadsbyggande så pass mycket i Luxemburg att man till och med har givit den ett namn.
Mm.
Kirchbergssyndromet.
Mm.
Och Kirchbergssyndromet får förstås som ett sätt att planera staden där man gynnar rätt storskaliga projekt som ska driva ekonomisk tillväxt, men också någon sorts hållbar utveckling. Det finns ändå en föreställning om en modern stad.
Mm.
Vi har inte pratat så mycket om hur den här spårvagnen känns, men den har verkligen... Den känns som en sån här framtidens stad när man åker med den. Den är designad på ett sätt som att den är lite futuristisk, lite tyst och... Inte bara tyst, den har melodier också i högtalarsystemet som ska utstråla vänlighet och lite barn ropar ut ibland en station till exempel. Eller sen kommer en vuxen och sen kommer det lite, kan det vara lite karibisk musik, kanske lite kapverdisk musik och sen så kommer lite klassisk musik. Och...
Den ställer sig in rätt mycket. Alltså, den vill ju allting väl. Mm. På något sätt. Och den liksom elaborerar med alltså den tilltalar ju sina passagerare, den där spårvagnen.
Ja, den är, ja precis. Den är lite grann som att den skulle ha ögon och mun. Mm. I återigen en barnboks karaktär. Och, och dörrarna är också monokront färgade, orange, blå eller gröna. Så när man tittar in så är människorna där inne monokromt färgade också. Mm. Vilket skapar någon sorts serietidnings liksom barnbokskänsla. Mm. Och sätena är upplysta högst upp i bak, vilket gör att, att folk liksom får någon sorts belysning underifrån hela tiden. Ja, det är en väldigt speciell fiktion.
Ja, det är sant. Det känns att den är oerhört medvetet skapad, den här spårvagnen. Mm. Det märks.
Och jag tror att det är det som är Kirchberg-syndromet. Mm. Alltså, både lite hårt, monumentalt, storskaligt och samtidigt lite vänligt, härligt, lite grann som vi sa förut, finansiell asset management och välfärdsstat. Mm. Kan vara både och. Mm. Du behöver inte välja.
Nej.
Och det där återkommer ju då även, Conny säger det också, att det här Kirchberg-sättet att planera, den har ju spridit sig utanför Kirchberg. Så att till exempel då i de här delarna av den medeltida staden som tidigare var försvarssystemen, som man rev 1867. Där etablerades ju parker, men där byggdes ju också nya hus då från 1867 och framåt. Mm. Alla de är ju nästan borta nu.
Mm.
Det finns ett kvar, som det är någon bostadsrättsförening eller vad det kan vara, som vägrar liksom göra sig av med sitt hus. Det står liksom inklämt mellan glasade, hårda, finansiella Bank of China, Bank of Luxembourg, Bank of whatever. Och de,
det är inget litet hus det heller, men det ser ut som en liten dvärg jämfört med de här enorma kassaskåpsliknande liksom, fastigheterna.
Exakt, och Norman Foster har gjort någonting. Ja. Det är kallt och hårt och verkligen ett hus i taget och helt skilt ifrån platsen som det befinner sig på. Och det är liksom de svallvågor av Kirchberg-syndrom som har vandrat över den här röda Duchessbron in mot den medeltida platån.
Les amants de minuit par hasard se rencontrent, par hasard se rencontrent. Et quant à ce qui suit, bonheur ou malencontre, seul le sait la nuit.
Alors... Tack för att du har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Luxemburg. Det du hör i bakgrunden är sångerskan Michelle Arnauds Les Amants de Minuit, som var ett av Luxemburgs två bidrag i den första Eurovisionsschlagerfestivalen 1956. Också det är ett sorts projekt för att ena Europa. Den första Eurovisionen hade sex deltagande länder.
Mm.
Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien och så Luxemburg då. Tidigare hörde vi också den portugisiskt ettade musikern Maca MC, Vat As Las. Det är luxemburgiska som han är det språk som han rappar på. Vi står i tacksamhetsskuld igen.
Ja, det gör vi.
Skuldklippan växer.
Ja, skuldklippan växer. Vi kan hoppas på att få den kulturarvsmärkt någon gång i framtiden. Vi vill framförallt tacka Constance Carr, eller Connie Carr, som ursprungligen är från Kanada, Toronto, men jobbar sedan många år tillbaka på universitetet i Luxemburg på institutionen för geografi och rumslig planering där hon är forskare.
Mm. Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och ifrån Sveriges arkitekter. Ni får jättegärna höra av er till oss. Det kan ni göra via sociala medier lättast. Vi heter Staden Podcast på alla upptänkliga plattformar. Ni kan också gå in på vår relativt nyrenoverade hemsida, stadenpodcast.se. Där kan man nu lätt och geschwint knappa in en stad eller ett tema som man tror att vi har kanske avhandlat, och så dyker avsnittet upp. Ska man lyssna. Mycket enkelt och praktiskt numera. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Les amants de minuit par hasard se rencontrent, par hasard se rencontrent.